Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. Hej, det är jag, Kristoffer Triumf, och det här är Värvet avsnitt 48.
Jag har goda nyheter på alla sätt och vis. Jag har nämligen en ny sponsor. Det visade sig att Vitamin Well är tokiga i värvet och det känns väldigt bra för jag tycker mycket om dem också. Så tack Vitamin Well för att ni gör det här till mitt yrke för närvarande. Och jag kommer att återkomma till det här samarbetet under några veckor. Och det är ett lite speciellt avsnitt idag för jag känner inte Felix Herngren. Det kanske låter så men vi hade rätt nyligen setts på inspelningen av Filip och Fredriks kommande projekt Hissen. Som jag var redaktör för. Parentes. Programmet har för övrigt premiär den 5 februari klockan 9 på Kanal 5. Se det. Slut på parentes. Så jag var ovanligt inläst på mitt intervjuobjekt och hade kollat på gamla klipp med honom och sådär. Men jag har ju alltid varit svag för Felix Herngren ända sedan Smash och Papi Raul och sådär. Och vi ska prata om allting, hur allting började för honom och vi ska snacka om Solsidan och så ska vi prata givetvis om långfilmen om 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Och för dig som är känslig för akustik så kan jag säga att ja, din känsla stämmer. Jag sitter inte i ateljén idag, det är snickare där. Nu rullar vi på Felix helt enkelt. Han satt i alla fall i ateljén. Varsågoda. Jag har skrivit frågor till dig. Vem är du?
Ja, på vilket plan, eller vad menar du då? Vad är vilket?
You're on your own här.
Gud, du ställer så sinnessjukt djup fråga. Ja, jag är ju, ska jag bara berätta, jag heter Felix och jag är 45 år, snart 46, eller vänta, är jag 44? Nej, jag är 45, fyller 46 nu. Jag är komiker, regissör. Fem sex barns pappa nästan kan man säga. Jag har en bonusson också. Man kan säga sex, att jag och min fru har sex barn brukar jag säga för att vara korrekt. Och jag är, ja, jag är en ganska vanlig person. Tror jag. Även om jag syns i rutan och är lite känd så tror jag att jag är en högst vanlig människa.
Mm.
Lite tråkig, tyvärr.
Är det så?
Ja, jag tror det. Nej, men jag, folk har väl en bild av att man som komiker är ganska rolig privat och så här. Och jag är ju inte så himla kul. Jag är nog den kanske tråkigaste av alla mina komikerkompisar, tror jag.
Vem är den roligaste av den komikerkompisen?
Ja, det är nog Lindström, tror jag.
Mm.
Fredrik Lindström. Kanske inte för att han skämtar mest, utan för att han är enormt liksom underhållande att lyssna på. Han är så sjukt allmänbildad och har väldigt insiktsfulla tankar om historien, svenska historien och om människor, om Sverige, om liksom allting. Så att han är ju roligast på det sättet, liksom. Mm. Mest inspirerande skulle jag säga.
Jag har ju hälsat på honom kanske en halv gång.
Mm-hmm. Hur gick det? Du svalde ett hej liksom.
Ja, ja. Jo, men man får ju ändå intrycket av att han är alltså att han aldrig säger samma sak två gånger, alltså att han är den typen av person att hänga.
Ja, jo.
Har jag berättat det här förut? Alltså,
nej.
Det säger jag hela tiden.
Jaha, jag vet inte.
Nej.
Jag har inte hört det förut.
Nej, men gör han det, tänker jag.
Ja, om han.
Ja, förlåt att jag förvirrar dig.
Nej, jag tror inte. Jo, alltså han kan ju dra vissa favorithistorier ett par gånger som han har hört. Alltså. Det kan han göra. Alltså någon sån här gammal Harriet Bosse-historia och sånt där. Det kan man höra ett par gånger. Ja, men hans huvud är helt sprängfyllt av så här intressanta tankar och saker och så här.
Mm.
Sen tycker jag att apropå roliga, Hasse Ingemansson är ju enormt kul att prata med.
Mm.
Han är ju, säger ju små skämt hela tiden liksom. Och det gör ju inte riktigt jag.
Vem är den roligaste kvinnan du umgås med?
Det är min fru, helt tveklöst. Hon är sjukt rolig. Men hon har lite så här scenskräck. Hon gick ju så här Kalle Flygare tillsammans med David Helenius och Kristin Meltzer. Men sen när hon började, då insåg hon att hon inte ska bli komiker. För hon får lite panik när hon ska uppträda. Och det är ju inte bra om man ska vara skådis.
Nej.
Eller hon fick det förr i alla fall, nu vet jag inte idag. Jag har ju försökt övertala henne för hon är ju sjukt rolig och snabb i huvudet som fan. Så det är ju, hon är den roliga hemma i hemmet liksom. Ja, det är ju inte alla som vill jobba med att vara rolig liksom.
Nej.
Och hon är ju, håller på med andra grejer, KBT-terapi och sånt där utbildar hon sig inom nu, och har jobbat med tv innan och sådär också. Så hon har ju andra jobb så att säga.
Mm. Var det så ni träffades i branschen?
I tv-branschen, ja. Precis. Och vi jobbar på samma ställe. När vi, Ulveson och Herngren var egentligen första projektet som vi började med, kan man säga.
Mm. Jo, men just det. Jag vill ju säga att du sa att att du upplevs som tråkig eller sådär. Men jag skulle vilja korrigera dig och säga att jag tycker att du verkar så oerhört trevlig.
Ja. Det lät väl sjukt tråkigt.
Nej, men det är väl,
han
det
är så himla trevlig. Nej. Ja, vad gullig det är. Men jag, det, ja, jag, ibland ska jag skriva sms här. Tack för en jättetrevlig middag. Om jag tänker så här, gud vad trevligt det var. Men då suddar jag genast ut ordet trevligt och skriver superhärlig. Eller något. För jag tänker att ordet trevligt kan missförstås som att det var... att det är inte så kul att det var trevligt bara.
Nej, okej.
Okay. Ja, men jag håller med dig. Jag kanske är precis trevlig, alltså ganska tråkig.
Nej, men
snällt tråkig, men lite...
Är du excentrisk?
Nej, det kan jag inte säga. Det är... Excentrisk, på vilket plan då? Eller med vad i så fall?
Nej, det vet jag inte. Vad är det att vara excentrisk? Alltså, jag tänker mig...
Ja, det är väl att man går in i 180 någonting på något sätt. Är det inte det? I saker och ting.
Nej, det ska jag väl inte säga. Alltså, excentrisk är väl att man har extrema vanor på något sätt. Alltså, Joakim von Anka kommer upp som top of mind. Att det är ganska excentriskt att bada i pengar och sådär.
Ja, jo. Det, absolut, det, jag förstår. Ja, jag tycker inte att jag har... Nej, jag har absolut inte extrema vanor. Det extrema med mitt liv är väl att det är kanske lite mycket av allting.
Mm.
Men det är inte så att jag liksom smetar pastej under fötterna innan jag ska gå till jobbet och sånt där. Excentriskt, eller...
Det hade varit excentriskt,
ja.
Absolut. Ja.
Det är inget sånt där överhuvudtaget. Nej. Som är excentriskt, utan... Ja, jag har många barn som sagt. Jag jobbar väldigt, väldigt mycket. Och jag försöker passa på att på de fritidstimmar som kommer in göra roliga saker. Och då... Så jag pressar in ganska mycket mitt schema. Sådär.
Mm, men, ja, men du har minutschema har jag hört i din kalender.
Nej, inte alltid. Jag har ju... Det är inte så här 9:22 ska jag göra det. Ibland kan det vara det, men det är väldigt sällan. Men det är ofta på halvtimmen är det när varje dag vad jag gör under typ hela dagen och in på kvällen ofta. Det är det. Men det är ganska många som har, tror jag.
Att du tränar innan du har frukostmöten vid 7-rycket och sådär. Stämmer det?
Om jag tränar vid 7 eller vadå?
Men då har du enligt legenden, alltså om du har ett möte klockan 7, då har du redan varit och tränat någon jävla military training i...
Det kan hända. Jag tränar, nu har jag faktiskt varit dålig på det under hösten här, för jag har haft mycket inspelningar, och då börjar man ju på jobbet 7, halv, ja, ibland 6 till och med, och då går det inte att få ihop den här träningen. Men annars så tränar jag sig militärträning 17:45 är man på plats då.
Mm.
Träning är ju väldigt bra. Det är väldigt kul också. Mm. Kanske inte kul precis när man står där. Jo, det är kul då också faktiskt oftast. Men det är ju väldigt skönt för kroppen att få... För i och med att jag tycker avkoppling för mig är mycket när man gör någonting så att man inte kan tänka på något annat än det man gör. Och då är ju tv-spel eller träning väldigt bra. Liksom. Då kan man... bara tänka på det liksom. Mm. Och det är en stor avkoppling för mig.
Vad spelar du för tv-spel?
Ja, det är Battlefield och Call of Duty och den typen av spel tycker jag är absolut roligast. First person shoot-spel liksom.
Mm. Du är uppvuxen på Östermalm. Var på Östermalm är du uppvuxen?
Ja, vid Karlaplan.
Mm. Men du har bott där hela ditt liv?
Ja. Nej, inte hela, men jag bor ju där igen nu. Jag bodde ju hemifrån ett tag. Så jag är uppväxt på Tysta gatan. Jag tror jag bodde i Krok på Karlavägen och Lützengatan lite runt om också. Och sen var det en period i och för sig när jag var typ 5 mellan 3-4 år och sånt där, när jag bodde i Ektorp i Nacka bredvid Mona Sahlin där hon är uppväxt.
Ja.
Där bodde vi ett år.
Alltså när du var barn?
När jag var jätteliten, okay. Ja. Så med, men min farsa stod inte ut i radhus, så vi flyttade in till stan igen. Och då flyttade vi tillbaka till Karlaplan och Tysta gatan då. Och sen flyttade jag hemifrån när jag var kanske 19. Så jag har bott på Söder i Stockholm och ja, på Östermalm igen.
Mm.
Och sen flyttade tillbaka då till Tysta gatan för några år sedan. 7, 8, 9 år sedan. När jag, efter en skilsmässa då. Så nu bor jag igen i mitt gamla föräldrahem.
Okej. Okay. Mm. Ja. Älskar du Östermalm?
Ja, det gör jag faktiskt. Ja, det gör jag. Mm. Jag tycker det är underbart. Det är ju ganska härligt att vara nära Djurgården med grönområden och sådär. Och sen kan jag absolut önska att det skulle vara lite mer kaféer och restauranger och sådär. Men jag tycker om det här lugnet också. Och att folk är lite sådär. Det är inte den där söder grejen att man morsar på alla man känner igen och sådär, utan man håller sig lite på sin kant liksom. Och så hälsar man på några få som man verkligen känner liksom.
Mm.
Och det uppskattar jag mycket faktiskt.
Mm. Varför det?
Det kan bli ett jävla hälsande liksom på folk annars.
Ja. Och det gillar du inte?
Nej, men jag vet inte. Jag tycker det är ganska skönt när folk inte glor på en och att man liksom får vara i sin värld lite grann när man går runt. Ofta har man ju ganska intressanta tankar tycker jag, när man bara går någonstans. Och då vill man inte riktigt bli störd av att folk säger hej och sådär stup i kvarten.
Vad brukar du tänka på? Jag förstår att det är en svår fråga, men vad upptar
det?
Nej,
men det är ju ofta, det är i och för sig ganska ofta jobbgrejer då, men det är när man promenerar eller springer, så är det väldigt bra att, alltså hjärnan går ju för fullt då liksom. Och då bearbetar man de här problemen som finns, kreativa problem kring manus och projekt och allmänna saker. Och det är, så det är enormt bra.
Mm, nu är det, jag vet inte, är det DN som har någon sån här i huvudet på, och sen så är det en sån här, ett tårt diagram med procentsatser i vad man tänker på. Känner du igen det här?
Nej.
Nej, men om man skulle säga att din hjärna var ett tårt diagram och så här, hur många procent upptar 100-åringen av den där hjärnan just nu?
Ja, jag skulle säga att det är nog 50% just nu. För du frågar just nu, alltså i den här veckan liksom.
Ja, typ.
Ja. Ja, men jag skulle säga att det är 50% ungefär. Mm. Och sen är det väl 25% reklamfilm som jag jobbar med just nu. Och sen är det 25% är väl andra jobbgrejer. Firman och sådär. Vi är ju ett par nya personer på företaget nu och sådär. Och vi håller på att utveckla det lite.
FLX,
ja, precis. Mm. Och sen är det väl, nu är det 100% här, men jag klämmer in 25% till som är familj då, barn och min underbara fru och sådär. Och sen försöker, och sen kanske det är ytterligare 10% då som är mera fritidstankar. Alltså mer nej, men mer på att gud, man ska köpa nya springskor eller shit om man ska prova ny intervallträningssort, eller jag måste köpa ett gevär och undrar om jag kommer se något rådjur på söndagen jag ska jaga, eller du vet sådär. Ja, sånt.
Träning och jakt, är det du gör på fritiden?
Ja, jag jagar ju sjukt lite. Jag har precis börjat med det. Okay. Så att jag har jagat gris i Turkiet.
Mm. Din morsa är jurist.
Hon är jurist, ja.
Och din pappa är läkare.
Mm.
Har han någon specialitet?
Ja, barnläkare.
Okej.
Okay. Ja.
Gud vad bra.
Ja, det är enormt bra när man har många barn faktiskt.
Ja.
Det har ju varit väldigt värdefullt.
Mm.
Sen är han är inte så här lätt smickrad eller vad man säger. Det är inte så att han slänger sig över och hjälper en med barnen. Han är lite så här, han tycker det är lite jobbigt. Så han gruffar lite innan han kommer över. Men då, sen kommer han med sin läkarväska och undersöker barnen.
I sin Volvo 740?
Ja, precis. Mm. 850 tror jag.
Ja, förlåt. Ja. har du en egen bil också? Mm. En dyr bil?
Ja, den är relativt dyr. En Toyota Land Cruiser är det. Det är en stor Toyota, sån här, lite jeepaktig.
Miljöbil?
Ja, det är diesel. Det är ganska, ganska bra för miljön.
Okej. Okay.
Allt är relativt.
Vad drar den?
Ingen aning. Nej. Jag vet inte. Men den är jag bara hörde när jag köpte den, så sa han att det här, att den är ganska bra för mig. Den är väl inte jättebra kanske, men det är inte som att ha en bensinsuv alls, utan den är bättre.
Mm.
Men vi kör ganska lite bil i vår familj faktiskt. Det är när man ska ut så här till Vällingby.
Mm.
Eller annars går jag och cyklar väldigt mycket i stan.
Anledningen till att jag frågar om dina föräldrars yrken är ju, för det så säger det väl någonting om dig att du är uppvuxen i ett akademikerhem. Men ni började ju med teater så jävla tidigt, du och din brorsa. Hur kom det sig?
Vi var väl intresserade av teater. Alltså vi, när jag var liten och Måns, så var det ju väldigt få aktiviteter för barn. Det fanns ju liksom inte så mycket att göra. Och teater var ju ett, och jag tror, och mina föräldrar tycker ju teater är kul. Så vi började på vår teater där i Fältörsten. Sen ligger ju det väldigt nära Sveriges Radio. Sen när de skulle liksom kasta för barnteater, eller behövde barn till teaterpjäser, radioteater, så gick de till Fältörsten, för det var närmaste barnteaterskolan. Och så fick man provspela för dem. Och då hamnade jag och Måns, blev då uttagna i de här grejerna. Så började vi göra barnteater, han och jag.
Mm.
När vi var 7-8 år sådär. Och sen fortsatte det liksom upp i åldrarna och blev mer och mer barnteater.
Var det du eller Måns som spelade mot Ernst-Hugo?
Jag har gjort det, tror jag. Måns har... Jag vet inte om Måns har gjort det. Nej. Men jag gjorde det nog. När jag var så liten, jag visste inte vem som var vem av de där gummarna ibland. Men det var någon herre som spottade mig mycket i ansiktet. Det var nog han.
Ja.
men jag spelade mot Ernst Günther, kommer jag ihåg. Det var ju väldigt spännande. Han var ju enormt spännande människa. Liksom. Väldigt rödbrusig och stor och duktig som fan, verkligen.
Mm. Blev du peppad på yrket då, där och då? Liksom, eller?
Ja, väldigt tycker jag. Jag minns ju att det var då jag bestämde mig för att bli skådespelare. Jag var ganska orolig som barn över min vuxen... Vad som skulle hända med mig som vuxen, liksom. Orolig för att inte kunna alla koder och tunnelbanenätet. Och hur ska man hantera det här med bussar? Och hur ska man göra med alla räkningar som kommer? Hur betalar man sådana? Alltså jag tyckte det var enormt jobbigt att gå med portfölj och rock, liksom. Och då kom jag ihåg att jag, när jag var på radioteatern en gång med mitt manus, så gick jag dit tidigt, och Ernst-Hugo satt med en stor konjak på morgonkvisten.
Var det Ernst-Hugo?
Nej, förlåt. Ja. Det var Ernst Günther.
Mm.
Och då började han och typ Per Myrberg, tror jag det var, diskutera den här scenen med regissören väldigt ingående, på stort allvar. Och då kände jag när jag satt där att de här jobbar ju med det här. Jag först tänkte, jag hade någon bild av att det var en sån här hobbygrej, att alla var där som någon hobby. Men då insåg jag att det faktiskt var deras jobb, och att man kan jobba med fantasi, liksom. Och för jag kände ju på mig, även om jag inte hängde inte alls med i diskussionen, så kände jag ändå att det var att de var jävligt smarta och hade skarpa analyser av fantasivärlden. Och då kände jag, det här kan jag få vara barn resten av livet, liksom. Eller jag slipper bli den här tråkvuxen på något sätt.
Mm.
Så då kände jag att jag ska bli skådis. Och sen gick jag på teater där, på vår teater ett tag till. Och sen var jag ändå ganska intresserad av naturvetenskap och så jag gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet då. Men jag hade liksom hela tiden som mål, eller jag visste att jag ska bli skådis. Sen trodde jag hela tiden att Dramaten var mitt slutmål någonstans, och stå på den scenen. Det var liksom dit jag ville. Men jag upptäckte ju då, när jag kanske var 15-16 spelade vi Molière på vår teater och jag spelade huvudrollen där då. Och då upptäckte jag ju att folk skrattade väldigt mycket åt mig. Och då kände jag att fan, det här med att vara rolig är jag ganska bra på. Och jag tyckte det var väldigt kul att stå på scenen och göra det. Och då kände jag att fan, jag kanske kan vara rolig skådis mer än dramatisk.
Mm. Men du, jag läste någonstans att du ville söka till scenskolan.
Ja, jag hade handlingarna hemma på köksbordet ett par gånger. Men jag skickade inte in det där. Jag tyckte det var... Jag vet inte, jag hade nog lite... Jag var nog rädd att jag inte skulle bli antagen också. Jag hade nog inte blivit antagen, tror jag, heller. Jag har ju varit en ganska dålig skådis många, många år. Så tycker jag att jag har blivit bättre nu sista 2-3 åren kanske, för att jag har gjort så himla mycket liksom. Så jag har lärt mig lite mera om det och behärskar det bättre idag. Så jag skäms inte idag på samma sätt som jag kanske gjorde för några år sedan. Men jag hade garanterat inte kommit in i 18, 19, 20 års åldern.
Liksom. Ja, okay. Tycker du att du har varit dålig hela tiden? Så?
Ja, men ganska, alltså, som skådis liksom. Sen tycker jag att jag kanske har varit... haft komisk talang, men just när jag ska liksom spela lite mer dramatik och så eller när scener inte är roliga utan det handlar om andra känslor, så har jag inte varit så bra på det förut, tycker jag.
Okej, vad är det som fattas dig? Eller som har fattats dig?
Jag har haft lite svårt att hitta till de här känslolägena. Alltså det är sjukt svårt att vara bra skådis liksom, för att det är liksom som man har liksom två motorer på samtidigt, kan man säga, i huvudet. En motor som bara ska jobba med ens känsloregister liksom, och där man verkligen ska kunna låta kroppen tas över av de här känslorna som man ska visa upp då på olika sätt. Och sen har man den andra motorn i sig som ska veta exakt hur man ska gå, röra sig på vissa ställen av replikerna och när man ska vända sig om och inte, och för att folk ska kunna dra skärpan på ändå. Och sen ska man kunna då komma ihåg text och leverera den ihop med de här känslorna. Och den där kombinationen är ju... Det tar... För mig har det tagit många år att närma mig någon slags rimlig kvalitet på den grejen.
Vilket, alltså, är det känslorna som har varit svårast?
Ja, det är svårast att koppla på dem när man har fullt upp med att stå på ett kryss och gå till ett annat kryss och vända sig upp på en tredje replik och ta flaskan på rätt ord och allt det där liksom.
Mm.
Den där mekaniska biten har jag haft ganska lätt för länge. Men hjärnan tas lätt upp av den delen, och så är det svårare att komma åt känslorna liksom.
Men du har ju regisserat så mycket. Hur har det påverkat det där med... Med skådespelandet då?
Ja, jag tror att det har varit en fördel. Känner jag alltid så här, ibland kan jag känna att vissa skådespelare är så avundsjuka på att de inte har en aning om vad som händer bakom kameran. Och de bara briserar ut i och har väldigt lätt att hamna i olika känslolägen och ger sig hän. Och så skiter de fullständigt i hur de står. Och de är ju helt underbara att... arbeta med också, men det kan vara jävligt svårklippt också. Ja, så jag som har då klippt ganska mycket och regisserat mycket har ju, jag vet ju när jag står framför kameran, ibland förstår jag precis vilka bilder och sekvenser man behöver. Och då kan en del saker man gör, jag vet, som att nu vet jag att jag är bortklippt, eller nu vet jag att det här inte kommer att gå att klippa mot nästa bild om jag står så här, eller det här syns inte. Och då, det är ju både en fördel, men det kan ju också vara blockera då andra saker hos mig.
Det låter ju som att det är jävligt mycket att tänka på.
Om man har väldigt stor kunskap om vad som händer bakom kameran och hur det sen används i klippbord och så vidare, då finns det mycket att tänka på om man vill liksom. Ja. Ja, men det är, jag tycker att jag har blivit bättre med åren på att koppla av och koppla bort de här tekniska grejerna och ägna mig mer åt gå in i känslan mer tydligt och försöka göra det på ett lite subtilt sätt liksom.
Visst var det så att ni nu med den senaste säsongen av Solsidan hade fler regissörer på något sätt?
Ja,
är det ett utslag av det här att du ska
det, har vi haft länge.
Okay.
vi har alltid haft flera regissörer. Sen är inte alla där samtidigt ju, utan man har ju olika avsnitt man jobbar med. Men ganska ofta är det två på plats ändå. Och det har varit, det är också väldigt bra tycker jag. Det funkar väldigt bra att jobba. Normalt har väl svenska tv-serier tidigare gjorts att några författare skriver en serie. Och sen så kanske man har olika regissörer, men att de inte pratar jättemycket med varandra, utan man gör sin grej liksom.
Mm.
Och det gör ju att serier kanske blir lite splittrade, och det tycker jag har... Regissören lämnar ett väldigt stort avtryck istället för att man ska följa en series avtryck på något sätt. Jag har jobbat med en, på ett annat sätt med Solsidan här, kan man säga.
Mm. Du bytte namn som barn?
Mm, precis.
Hur gammal var du när du gjorde det?
Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror jag var 8-9 år, något sånt där. 10 kanske. Någonstans där jag, i den åldern. Jag hörde då att det betydde... Tobias hette jag först, bara Tobias Herngren. Och då hörde jag att det betydde Gud är god, Tobias. Och jag var ganska inbiten ateist redan som litet barn. Och blev ganska arg på mina föräldrar då. Och då tänkte jag ut ett nytt namn som jag tyckte var lämpligt för mig. Och då läste jag...
Den lyckliga.
Ja, exakt. Den lyckliga betyder ju Felix. Men jag läste John Lööfs de här Felix-böckerna ganska mycket.
Mm.
Och jag älskade dem. Och jag tyckte att det var ett passande namn för mig.
Mm.
Och då la jag till det namnet då. Min morfar sa till mig att jag skulle få 100 kronor för att byta namn då på någon slags namnverket eller vad det heter. Och då ringde jag och kollade, och då sa de att det är gratis om du lägger till ett namn bara. Och då gjorde jag det, och så behöll jag 100-lappen. Tyckte jag var smart.
Mm.
Så jag heter Felix Tobias Herngren idag. Mm. Och jag någonstans tycker att det är... Tobias är ju en del av mig också, så det, jag är ganska nöjd med att ta kvar det.
Ja, men var det odramatiskt att byta? Eller var det...
Ja, det var det. Och sen jag hade liksom de här namnen parallellt då under... ett tag, så att min första lärare då, Britta Lindstedt, var ju en jävla satkärring som jag hade ettan och tvåan i skolan. Riktiga 1800-talsfröken som körde hårt med barnen, och man fick stå i skamvrån och så vidare, och rev sönder teckningar hon tyckte var ful och så här. Hon var helt sadistisk alltså. Så hon odlade en slags distans mellan mig och skolan på något sätt, tror jag. Sen hade jag några helt underbara lärare också, men jag hade några lärare som jag inte alls tyckte om. Så jag la inte till Felix förrän ganska sent. Så jag hette Tobias till alla kompisar. Eller vad heter det? Tvärtom. Tobias i skolan. Och sen hette jag Felix bland alla vänner.
Okay.
Så i alla skolpapper och allting så var det Tobias. Och de sa Tobias till mig. Och så hette jag Felix utanför skolan.
Finns det människor som fortfarande kallar dig för det?
Tobias?
Mm.
Ja, kanske någon gammal fröken som lever möjligen.
Men det är liksom, du hör det aldrig?
Nej. Men jag tyckte det var skönt att ha två människor, vara två personer på något sätt i det där. Då stod jag lite utanför mig själv på något sätt när jag inte tyckte om situationen liksom.
Ja, okay. Hur länge hade du dubbel?
Ja, men det var ganska länge. Det var nog till jag var... Ja, 17-18 och så här, tror jag.
Okay.
Till gymnasiet tror jag det var. Jag tror det.
Mm.
Något sånt.
Men jag läste också någonstans att du har aldrig varit någon vidare i plugget. Liksom, eller?
Nej, då har jag varit ganska medel. Så här, 3 och 5 eller något sånt där i skolan. Så jag tycker att jag har ju lite bättre än snittet kanske. Men min bror har ju alltid varit väldigt, väldigt smart. Och haft 4-8 och sådär. Och jag var inte så snabb i huvudet direkt.
Och han var snyggast i Stockholm.
Mm. Ja, precis. Det var ju... Och han var bra på sporter. Och han var... Ja, det var ju en hemsk situation.
Sen. Superkänd som typ 17-åring.
Ja, precis. Han började med tv väldigt tidigt. Och... Så han var snygg, framgångsrik och smart. Och musikalisk också. Han spelade ju cello och sjöng i Stockholms gosskör. Och... Han var ju ett slags underbarn.
Ja.
Skulle man kunna säga.
Ja.
Och det var ju jag, på ett sätt jag tyckte att det var förstås var jobbigt, men samtidigt så var han väldigt tidigt, så tog han med mig till tv-huset där han jobbade och visade mig hur det funkade och lät mig sitta och klippa slaskbitar i klippborden och lärde mig hur det funkar. Så, här. Så att jag var ju väldigt... Han var enormt bjussig med det där och har lärt mig jättemycket. Och tog in mig i tv-branschen, så jag är verkligen... Det var under min gymnasieperiod som jag hade en ganska stor så här, konkurrensångest liksom. Men sen efter det, när han bjöd in mig, så tyckte att det var... Så släppte det på något sätt, tror jag. Mm.
Hur gammal var du när du gjorde Smash? Eller när ni gjorde det?
Ja, det var 1990. Så jag var väl då 23. Va? Mm.
Okay,
jag fick barn i den vevan precis då.
Ja. Vad gjorde du efter gymnasiet?
Ja, då gjorde jag lumpen direkt efter.
Var?
Värnpliktskontoret. VKÖ. Så jag stod i marketenteriet ganska länge. Alltså okay. Det fika ansvarig kan man säga.
Ja. Bakade bullar och så? Nej.
Nej, jag gjorde inte. Men jag köpte napoleonbakelser och så vidare och gjorde frallor, källarfranska med cheddarost och så vidare. Det var ganska uppskattat. Mm. Faktiskt. Det ligger ju Bergshamra där.
Okay.
Även om det är nedlagt numera, men det låg där förut. Och jag som Östermalms kille då, när jag kom dit skulle ta över marketenteriet, så sa de, men du får åka till Dagab eller vad det hette där och storhandla liksom och göra, det ska finnas mackor och kaffe och sådär, och snus och cigg och lite sådär. Så jag fixade det och vi hade ju alltid haft cheddarost hemma och källarfranska och den här typen av lite Östermalms och riktigt smör och sådär. Så de var ju helt chockerade, de här befälen, kom jag ihåg, och sa, oj, det här var det tjusiga mackor. Jag sa, men så här ser väl macka ut liksom, vad kan man annars ha? Ja, men de förra gubben hade margarin och hushållsost liksom. Men det var lite kul att jag införde lite mer Östermalmssmörg och så där. Mm. Det kanske var bara under min period, det var det, jag vet inte. Men sen gjorde jag bort mig med snuset, för jag la inte in det i kylskåpet utan lät det ligga framme och det blev ju väldigt torrt. Snus hade vi inte hemma.
Nej. Rökte du?
Nej, jag började röka senare. Jag började röka i 25-årsåldern typ.
Okay.
Idiotiskt alltså. Men det gjorde jag.
Mm. När slutade du?
Jag slutade 96 när min andra dotter kom. Så jag rökte väl under 3-4 år.
Men det var inte så farligt ändå.
Nej, men jag rökte väldigt mycket då. Alltså ett par paket om dagen.
Ja.
Men sen slutade jag tvärt faktiskt. Och då började jag snusa lite. Och sen slutade jag snusa efter det.
Mm. Men du har ingen missbrukarpersonlighet överhuvudtaget, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag är inte så här, jag kan inte hålla på och feströka, tror jag. Sen kan man ju säga att jag är lite missbrukare på så sätt att jag... Går jag in i någonting så gör jag det väldigt mycket liksom. Mm. Alltså typ träning eller jobb och... Jag vet inte vad som är missbrukarbeteende riktigt. För det är väl lite ett beteende som man gör lite för mycket av någonting.
Ja, det är det. Ja.
Och det kan jag ju ha i viss mån, kanske. Men, mm.
En annan typ av missbrukarbeteende, det är att man knarkar jättemycket. Eller?
Ja, det gör jag inte. Jag är faktiskt väldigt mot knark. Alltså.
Ja.
Jag har provat hash i högstadiet någon gång och det var ju så jävla dåligt.
Mm.
Jag kräktes av det och det var inte bra alltså. Sen har jag faktiskt en väldigt tragisk historia. När jag var ganska hårt hållen av min första fru och var väldigt sällan ute bland vänner och sådär, alltså på killkvällar och sånt där och så. Och sen så det var när jag var småbarnspappa i första äktenskapet och jag skulle då få gå ut en kväll. Och jag hade ju laddat som fan för detta ganska länge alltså. Det var med Pontus Janajev, om du minns honom.
Visst.
ZTV-kompis. Och då skulle vi vara hemma hos honom där. Det var ju, kan det vara, mitten 90-talet någonstans där. Jag hade verkligen sett fram emot den här kvällen i ett par månader alltså. Och sen kom jag dit vid 7-tiden. Jag hade duschat och tagit på mig fina kläder och var verkligen peppad. Och då dyker det upp någon slags hasch-cigarett eller något knark-cigarett. Och vi ska spela kort. Och jag tänker, ja, vad fan. Det är väl kul att vara med. Jag kan inte hålla på här och banga liksom. Och jag började kräkas efter en kvart bara. Och åkte hem i en taxi helt slut. Så jag kom hem kvart i åtta helt grön i ansiktet. Och jag var så jävla arg på mig själv. Jag tänkte, hur dum i huvudet får du vara liksom?
Mm.
Du vet ju att du inte tål knark eller något sånt där. Så att, ja. Sen dess är det inget sånt där alls. Det är inte.
Men du har aldrig varit inne på att göra någonting annat än liksom det du... Alltså, du har aldrig sneglat på någon annan bransch alltså?
Nej, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att jobba med alltså tv-spelsutveckling och sånt där. Det skulle vara skitkul.
Fast det steget är väl inte så långt idag?
Nej, det är inte jättelångt.
Alltså, om man är regissör?
Nej, det är inte skitlångt. Jag tycker det verkar väldigt kul. Men jag menar, långfilm är ett jävla pilljobb också liksom, på något sätt. Och jag älskar att pilla med grejer och göra saker noggrant och länge och liksom vrida och vända på grejer hur länge som helst. Det är skitkul. Så att det skulle jag gärna göra. Men sen skulle jag kunna tänka mig att skriva också, kanske någon bok någon gång. Skulle vara kul. Någon roman eller något sånt där. Men jag skulle ju hålla mig kvar i den här på något sätt mediebranschen. Det skulle jag definitivt göra. Jag vet inte vad jag skulle hitta på annars. Jag har tänkt på det ibland. Så här, vad skulle man ha gjort om man var född på 1800-talet? Liksom? Förmodligen teater då, såklart. Men jag för mig att det var så att på 1700-talet och bakåt så var fria teatrar förbjudna. Det var typ dödsstraff på det. Alltså det var bara Kungliga teatern som fick förekomma. De var väl rädda att det skulle vara så här skådespel som uppviglade folket kanske och sådär. Och jag menar, chansen att komma in på en sån teater var väl hiskeligt liten liksom. Och att livnära sig som författare på en sån tid var väl också sjukt svårt. Jag vet inte vad jag hade gjort. Faktiskt. Jag skulle nog inte kanske må så bra. Jag vet inte, kanske jag driver en affär eller någonting kanske vore kul. En jaktaffär och lite springskor i och jaktgrejer och lite en hobbyaffär. Mm. Inte.
Jag är så nyfiken på vad du gör av med pengar på. Alltså, för handlar mycket på Natalie Schutterman och så, eller?
Nej, det gör jag inte. Det har jag gjort i perioder i och för sig. Men jag tycker absolut om fina kläder, det gör jag. Men sen är det ganska... om man har 5-6 barn så är det ganska dyrt.
Mm.
Det går åt pengar. Må du tro. Sen reser vi en del. Tycker de att äta god mat och sådär.
Går ni ut ofta, hela familjen, och käkar?
Nej, inte ofta. Det ska jag inte säga. Det är ganska roddigt att äta med småbarn på restaurang. Alltså, det är ju... Det är väldigt jobbigt alltså. Det kan ju bli väldigt jobbigt.
Hur liten
är... Ja, min minsta är ju 2.
Ja.
Fyller 2 snart nu. Jag och min fru då, vi brukar försöka komma ut och äta bara hon och jag någon typ varannan vecka och sånt där. För det är lätt i en stor familj att man glömmer varandra liksom och så. Och det är så jävla mycket med barn och grejer, få ihop liksom livet.
Mm. Och prylar gör du med pengar på nu?
Ja, prylar. Jaktgrejer, det är ju inte billigt. Faktiskt. Det är väldigt, väldigt roligt, tycker jag. Kameror och dator och tv. Och, det finns mycket saker man kan handla som är roliga. Verkligen.
Mm.
Vad gör du av med pengarna på?
Äter lunch mycket ute.
Mm.
Det är ju liksom, det verkar inte som att du kanske äter så mycket lunch, men...
Jo, men det gör jag absolut, men det är ju, sen är det faktiskt inte helt ofta som jag väljer lunch själv. Alltså, jag är inbokad nästan varje lunch, i alla fall 9 av 10 luncher på något slags möte.
Mm.
Och då sitter man någonstans och då kommer det in en rätt liksom, och då väljer man inte alltså, så det, man vet inte vad det är för lunch.
Nej.
Man får alltid. Så det är någon på något företag som har köpt en lunch åt den.
Ibland får jag kritik för att jag är för upphängd på folks karriärer liksom bakåt sett.
Mm.
Men jag är ju ändå väldigt... Det är några grejer som jag undrar över.
Mm.
Jag tar dem i kronologisk ordning. Nej, men när fick du liksom momentum i din karriär? När kände du att det liksom lyfte?
Jag skulle säga att mitt lyft var väl egentligen, om man nu ska, eller mitt lite så här, när jag stod lite mer på egna ben och gjorde något sådär, det var väl med Senkväll med Lok, Papi Raul.
Och det var herregud, ju... du hade ju gjort massa grejer på ZTV i fem
Jo, det hade jag, men det var ju ändå... Jo, men det var ändå... Jag kände väl ändå att det var... Vi höll på att trassla med... Det är väl nu i efterhand man kan säga så här... Oj, ja, men ni gjorde ju massor med ZTV och massa andra. Men då, vid den, på den tiden, så var det ändå... Någon slags lekstuga och...
Mm. Men då var det ju så extremt många grejer som ni gjorde... Där på 90-talet. Alltså Tommy på duken, Tommy mot Y mot... Vad var det här för program?
Alltså vi gjorde ju... Vi hade ju jag träffade ju Fredrik Lindström då på... Alltså 93-94 någon gång. Då började han och jag stand-up med stand-up samtidigt ungefär. Och sen träffade vi då även Pontus Janajef och Pontus Ströbeck och sådär och... Och vi startade då en klubb som hette Tommy Lindström, Tommy Engstrand, Mobbad och bunden, så hette den. I Gamla stan, Tommyklubben. Och den gjorde vi, körde vi på söndagar där. Och den filmade sen ZTV då under ett par säsonger tror jag.
Och det här och sen, var på restaurang Skitiga duken.
Just det, Skitiga duken. Tommy på duken hette klubben ett tag också. Sen fick vi då möjlighet att göra sketchprogram för ZTV efter det, som hette då Tommy, bara Tommy tror jag. Så gjorde vi en säsong av det och sen gjorde vi lite andra grejer på ZTV. Jag och Pontus Janajef gjorde massa terror-tv och massa vad det hette. Och det var väl i det sammanhanget som då Christian Lok och John Nordling då upptäckte Papi Raul och tyckte att fan, det vore skitkul om du gjorde Papi Raul i Senkväll med Lok då. Och då gjorde jag det. Och då gjorde jag även sketcherna till Senkväll med Lok. Regisserade dem då. Med Christian. Ja. Och det var väl då någonstans. Efter ett par säsonger som jag lite mer breakade där. Och kände att. Jag hade bra flyt liksom. Det var intressant faktiskt. Det var ju då Per Sundin. Numera då vd på Universal Music. Som var nöjeschef på den tiden. Och han. Sa att, ja men kör, fortsätt liksom. Jag tror på det här. Och det ska funka liksom. Så det var ju helt fantastiskt att de... Jag menar, idag hade man ju aldrig gett en, ett sånt program en andra chans. Eller inte tredje heller, men... Det var ju, och det var ju väldigt kul att de tänkte så då. Mm. Långsiktigt.
Men blev du... dunderkänd där över en natt nästan med Papi Raul,
nej,
eller?
Nej, det var, jag hade ju solglasögon och grejer på mig. Så här. Jag har ju sen Smash då 1990 varit liksom i tv lite då och då. Eller jag började innan Smash, alltså redan kanske 87-88 och var i tv med eller ungdomsprogram och Druvan gjorde jag. Så jag har väl varit lite igenkänd lite då och då. Sen har det gått i vågor liksom. Så det är som... Just när man är i tv så är man ju känd liksom. Och sen så när det inte är något tv-program med, då är man inte så känd.
Nej.
Folk glömmer ju väldigt fort också vem man är när man inte är utan liksom. Vilket är väldigt skönt, tycker jag.
Ja, du är inte så förtjust i att bli igenkänd eller?
Nej, jag tycker i och för sig fånigt att prata om...
Fast jag förstår att du tycker det är tv, ja. Och sådär, men här kan du ju prata om det.
Jag vill verkligen reservera mig för att det är ett jävla fånigt samtalsämne att man som känd sitter och beklagar sig över att man blir igenkänd. Det är ju helt idiotiskt. Nej, men jag tycker det. Och det finns ju förstås massa fördelar med det också, att man får bord på restauranger och massa andra saker som är ju väldigt trevligt när man är känd.
Det är alltid det exemplet.
Ja, men det är ett väldigt tydligt exempel.
Ja, att Anders Timell känner igen en.
Ja, nu känner jag ju Anders sen innan. Så här, jag hade nog fått bord av honom även om jag inte var i tv. Men, ja, men det var jag ska ta för exempel. Ja, men saker ordnar sig lite lättare. Jag kommer ihåg när min förra fru en gång sa när vi satt hemma. Det var någon grej hon hade köpt. Om det hade gått sönder eller hon skulle byta den. Och, sådär, och så sa jag, men byt den då i så fall. Liksom, eller gå tillbaka med den. Så sa jag, men jag har ju ingen kvitto på den här. Och jag sa, men det är ju bara att säga att jag har köpt den där. Och så sa han, nej, men jag måste göra ett kvitto om jag ska byta en grej. Jag kan inte bara säga att jag har köpt den här. Och jag på fullt allvar trodde att man inte behövde ett kvitto. För jag sa till henne, Jag har aldrig någonsin visat kvitto om jag ska byta någonting. Du säger att du har köpt den där.
Mm.
Så kommer de ju tro på dig. Jag gör alltid det. Och då sa han, ja, men det är för att du är känd som du kan gå in i en affär och säga, jag har köpt den här och nu vill jag byta den. Jag har glömt kvittot liksom. Och då sa han till mig, och jag trodde inte på henne först. Och då gick hon in, så jag följde med till butiken. Stod utanför. Och då gick hon in, frågade, och då sa de, nej men har du kvitto? Nej men då går det inte. Och så gick jag in och sa, men det här är ju sjukt, min fru har ju köpt den här. Ja ja, men visst, det kan vi ordna, sa de. Och den kanske situationen är väl inte så vanlig om man inte är känd.
Nej.
Sen finns det naturligtvis jobbiga saker med att vara igenkänd också, men har inte du pratat med det här med andra gäster om det här ämnet? Är inte det utagerat redan?
Nej.
Tycker du inte det?
Nej, inte tillräckligt.
Men du har pratat med några gäster om det här? Eller?
Ja, det har jag väl.
Ja.
Det är ju så olika hur man känner kring det.
Mm.
Lite på vad man är för person.
Mm. Det beror väl på hur man mår lite grann den där dagen. Och min psykolog sa till mig så här, att jag känner att det jobbiga är när man ändrar sitt beteende för att man blir igenkänd på något sätt. Alltså när man så här slutar gå på Junibacken för att det är för mycket pekande och tittande. Mm. Liksom.
Okay.
Och då kan jag känna ibland att jag får kämpa med mig själv lite när jag tänker att vi ska gå på någon grej där det är mycket barn och ungdomar. För de är ju lite mer oblyga och står och pekar och sådär. Och då tycker jag att det blir på något sätt jobbigt för barnen, kan jag tycka. Jag kan vara lite mer skita i det. Men det är också därför jag tycker väldigt mycket om att åka utomlands, till Turkiet där vi har hus till exempel, på somrarna. För där är ju, det är ju inte en jävel som känner igen mig där. Det är väldigt, en väldigt härlig känsla att koppla bort den där känslan av att folk tittar på en ganska mycket.
Mm.
Sen är det vissa så här stråk i Stockholm, som Drottninggatan eller där man... Då är det ganska vanligt om man går på till exempel en folktät gata i Stockholm att man möter en blick om man tittar upp. Och då ser man hur den personen tittar upp så här som att, ah, det är du. Och sen kommer de på sekunden efter att, nej just det, jag känner inte honom, han är på tv bara.
Mm.
Så går man liksom utanför NK, då är kanske var tredje person, fjärde person gör så där. Hej. Och jag som har väldigt svårt att känna igen människor också ibland.
Mm.
Det blir väldigt jobbigt för mig också, för jag tänker också, nej, det var inget. Han kände igen mig från TV. Så det blir en ganska stor stressfaktor att gå. Så jag brukar ju försöka titta ner i backen istället när jag går runt på gatorna. Om det börjar bli lite folk så där.
Och då har du ju förändrat ditt beteende.
Ja, lite. Det har jag. Och det tycker jag är lite jobbigt på ett sätt.
Mm.
Men sen brukar jag stänga av också synen, eller man säger, och bara går och tänker. Och då möter jag ingen blick någonstans. Liksom. Och då kanske folk tittar på mig, jag vet inte. Jag klev in i hissen en gång på NK. Och då är det så här speglar där. Och då tittar jag till och tänkte, där är ju han i Wipeout. Och sen kommer jag på att det är ju jag.
Mm.
Men det säger kanske en del om att jag har svårt för ansikten, eller koppla ibland ansikten, vem är det där liksom.
Okej. Okay. Berätta lite om din stand-up då.
Jag har ju hållit på ganska länge, men under nästan 20 år har jag ju hållit på med stand-up till och från under kortare perioder. Jag tror att Schyffert och Wahlbeck och de sitter och skrattar i soffan nu om de hör det här och tycker att jag typ aldrig har kört stand-up egentligen. Och lite så är det nog. Jag har ju fuskat med det där en del och gjort. Jag höll ju på ett par, tre år i början av 90-talet där då. Sen har jag gjort det i väldigt små perioder och varit mycket in character också. Alltså kört Dan Bäckman eller Papi Raoul-turnéer och sånt där. Och haft mer lite stand-up-liknande delar i det, men... Och sen gjorde jag för några år sedan då Big Comedy, var jag ute på och badjävlar med Schyffert och så.
Och då var du som dig själv?
Ja, då var jag mig själv. Mm. Körde liksom vanlig stand-up.
Mm. Jag tycker ju det är lite synd att det är så sällsynt med karaktärskomik i Sverige.
Jag håller med. Mm. Det tycker jag också. Det är roligt. Sen är det ju jävligt svårt att göra det bra också. Alltså. Jag vet inte om jag någonsin kommer ge mig in i det facket igen. Men sen har jag som Dan Bäckman uppträtt väldigt mycket på både som konferensier och sån här lite mer företagsjobb då. Som kanske inte är lika fint som att stå på en Norra Brunn. Men, och det har varit väldigt kul att vara in character och uppträda och ändå ha en dialog med publiken. Så här. Mm. Jag älskar det. Jag tycker det är väldigt kul.
När gjorde du det senast?
Det var nog ett par år sedan, tror jag nog.
Alltså om Alfa Laval hör av sig och vill ha Don Bäckman på någon kickoff?
Nej, då... jag gör väldigt lite såna grejer faktiskt. Jag tycker det är väldigt kul att vara konferensera på ett sånt där bolag. För att då får man ju chansen att lära sig mycket om bolaget och hur det funkar och den kulturen och vad... Ja, ofta får man ju prata med vdn och kanske någon personalchef och sådär direkt och intervjua dem om läget och hur tänker folk här och vad är viktigt och vad är era problem på bolaget. Så jag tycker det är väldigt kul. Så det gör jag. Men just så här karaktärs clown till kaffet grej, det gör jag väldigt lite av.
Okej. Okay. 350 lax på faktura för 40 minuter på Bäckman.
350?
Ja.
Ja, då skulle jag nog göra det.
Mm. 150 då?
Hur långt nummer sa
du? 40 minuter.
40 minuter?
Ja, men det ska konfa liksom.
Men fan, det är jag har konferensier.
Ja.
Ja, men det är ju inga... Det är ju, de jobben är ju ofta en och en halv timma.
Ja. Men det här, så då var det en
men, alltså, men den stora skillnaden är om man ska skriva material som ska hålla för sig. Alltså... Att köra, om du ska vara rolig en kvart till kaffet, det är jävligt svårt. Däremot om du är så här, du ska hålla en prisutdelning eller vara konferensier och intervjua 7 personer på scenen.
Mm.
Det är ju ett ganska lätt jobb som är jätteroligt.
Okay.
Och så är man lite rolig mellan alla gäster, lite i smyg.
Hur fan kom vi in på det här?
Stand-up, min
ja,
stand-up.
Ja, just det. Ja, men att göra karaktärer.
Mm.
Ja. Vad körde du för skämt då?
När? Under vilken period pratar vi nu?
I början liksom.
I början, ja. Jag gick väldigt fort in i olika karaktärer och sådär. Jag kommer inte ihåg, det var jävligt dåligt tror jag. Jag tror jag var jättedåliga skämt i början. Jag blev utbuad en gång i Västerås tror jag det var. På en pizzeria. Det var en hemsk upplevelse. Jag blev ditskjutsad av Lenny Norman som då var kung på den tiden. Och då var det en pizzeria, det var en enormt liten scen, alltså som bara var kanske 2x2 kvadratmeter. Och publiken stod precis framför en liksom, och man var bara ett huvud högre än alla andra liksom. Och det var smockfullt där inne, 400 pers liksom. Och jag började köra lite. Och då, det var någon föregångare till Papi Raul, så han pratade så här lite grann och hej hej, och jag började köra karaktär och jag såg ju folk bara, vad fan är det för jävla idiot det här, tänkte de. Och sen efter bara någon minut så börjar folk bua. Och sen börjar folk skrika Lenny, Lenny, Lenny hela lokalen liksom. Då sa jag, vill ni se Lenny Norman istället för mig? Ska jag gå av scenen? Ja, skrek alla. Och så fick jag tränga mig ut genom publiken då och ner i källaren. Ja, det var hemskt upplevelse. Oh, och jag mötte ju Lenny på väg, som var på väg upp då, såg, tittade helt stressat på mig som att fan har du gjort liksom? Och sen satt jag i källaren och Lenny körde och det var skratt och skratt och skratt. Och sen skjutsade han hem mig och skulle trösta mig lite där.
Mm.
Jag var ju, ville ju boka av då resten av de föreställningar eller giggen som jag hade inbokade. Men då sa Bertil Goldberg då, dåvarande stand-up-bokaren, sa att du får absolut inte boka av det här. Då får du betala affischen och allting liksom. Och då kände jag att nej, det kan jag inte göra. Och jag hade ju småbarn hemma och ont om pengar. Så att då körde jag på lite där.
Mm.
Och då gick det lite bättre andra gången. Och sen gick det ner, upp och ner liksom.
Men du, tycker du att du har lagt av med stand-up?
Lagt av? Jag kommer väl säkert göra det någonting också i framtiden mer. Men det kräver ju att man går in i det ganska ordentligt. Det går inte bara att göra 2-3 liksom... gig och sen skit, sluta och, eller till och med ett, utan man måste ju liksom köra ganska inte intensivt, jo men rätt intensivt är ju bra och,
det behöver underhållas liksom.
Ja, man behöver köra 10, 15, 20 gånger för att bara komma in i det liksom. Så Det är ju enormt korkat att göra korta insatser. Och nu i mitt liv, just nu funkar det inte med jobb och barn och sådär. Och framförallt med familj också. Det är ju tufft liksom att vara borta på kvällar. Det är ju inte så bra.
Saknar du det?
Ja, stå på scenen är ju väldigt kul alltså. Det är ju det, verkligen. Det är skitkul. Så jag saknar det också. Absolut. Men som sagt, det kräver en jävla massa arbete alltså. Och sen känner jag att jag har gjort det där en del också. Så det är inte så att jag är så här nyfiken på hur det är att köra stand-up. Och det är mer en ego-kick på något sätt. Och sen när vi gjorde de här turnéerna med Badjävlar till exempel, eller Big Comedy, det var ju sjukt roligt att åka runt i en buss med kompisar och snacka på dagarna. Och satt och spela tv-spel i bussen och man kunde jobba med manus lite grann. Men ganska mycket var ju att man var ju som en jävla lång semester bara, faktiskt. Lyxigt.
Får du göra vilka jobb du vill?
Ja, det tycker jag nog.
Det känns som att du har haft det så länge, eller?
Ja, det kan man nog säga. Jo, ja, jo så har det nog varit. Ja, ganska länge, jag vet inte. Men jag har haft jäkla bra flyt med jobb och sådär. Och fått liksom välja mycket av det jag vill göra. Så det har varit skitkul. Och jag gillar ju verkligen att blanda jobb också. Gör allt från tv-grejer, regi, skådespela, komiker, jobba med manus, jobba med reklam, långfilm. Jag tycker det är sjukt rolig blandning liksom. Så jag är verkligen, ja, det är väldigt kul alltså.
Hur har du kommit dit? Alltså, det känns som att du är så jävla framgångsrik i alla de här grejerna.
För mig handlar det ganska mycket om nyckeln till att lyckas är ju också att hitta bra människor man jobbar med. Att alltid, och alltid på något sätt bejaka duktiga människor runt sig och inte hålla på sitt så mycket. Utan lyssna på folk som är duktiga och kan och liksom ta in andras åsikter och höra med folk som kan bättre än det än man själv. Hur skulle du gjort här? Vad gör du? Och vad tänker du om det här? Och sen ändå försöka ha sin egen förstås stil och approach på det också. Och sen att inte vara så jävla skraj för att misslyckas heller, tror jag. Att misslyckas är en... Det är fruktansvärt bra också att göra det då och då.
När misslyckades du senast då?
Ja, jag gjorde ju... Alltså min Don Beckman-turné tycker inte jag var så lyckad. Och jag tycker att... Vissa delar av Solsidan säsong 2 blev kanske mindre lyckade. Så det var det senaste kanske. Sen skulle jag väl inte kalla säsong 2 ett misslyckande. Men jag tycker att det var delar av det som blev mindre bra. Och det lär man sig ju på liksom. Man lär sig ju betydligt mer på misstagen på bra saker man gör.
Mm.
Man utvecklas mer av misstag. Jag har varit väldigt orädd, tror jag, för att slänga mig in i nya projekt som jag inte har en aning om hur det ska gå eller som är där jag tar med vatten över huvudet. Som 100-åringen till exempel. Nu kan det möjligen bli skitdåligt också och alldeles fasansfullt. Jag menar, skulle jag vara lite kanske förnuftig så skulle jag tänka att fan, ger inte på den där jävla jättefilmen. Alltså, det är galet liksom. Det är en enormt stor, lång, krånglig historia med 1000 fallgropar i och göra om en jätterolig framgångsrik bok till en film är ju bara det krångligt och svårt. Fast jag kunde liksom inte låta bli riktigt och tänker att om det blir skitdåligt och jag misslyckas kommer jag ju lära mig enormt mycket på det. Sen kanske jag i och för sig aldrig får göra film med då efter det, men då får jag väl...
Är det den dyraste filmen i svensk historia eller?
Nej, gud nej. Men det är nog kanske den dyraste komedin. Eller den här kalabaliken i Bender, vad heter den? Som jag gjorde som jag sa, den tror jag var kanske lika dyr.
Mm.
Nej, det var det nog inte.
Men vad har ni för budget? 70 miljoner?
63 miljoner tror jag. Ja. Sådär. Sen är det framförallt en sjukt mycket folk som satsar enormt mycket tid på den också. Och, så det skulle nästan smärta mig mer än pengarna på något sätt. Att så många människor lägger ner så jävla mycket tid på filmen.
Mm.
Och så skulle det bli dåligt för att jag har varit en dålig kreativ ledare liksom för filmen. Det skulle jag vara, tycker jag var jobbigt. Och sen för Robert Gustafsson skull också, som gör huvudrollen, han är ju, det är ju inte kul att göra någon slags stor filminsats och så blir det dåligt.
att lägga ner liksom ett, två års tid på något som blir pissdåligt, det är ju, det är ju, det vore trist.
Ja.
Jag menar, sen kanske han då skulle i och för sig lära sig av den, av det misslyckandet, att lyssna inte på en regissör bara för han har gjort Solsidan, så kanske inte han har koll på något annat. Jag vet inte. Jag tror å andra sidan att jag, som sagt, det är också en nyckel till att det har gått bra för mig, att jag har vågat mig på nya saker. Och jag ser ju verkligen varje nytt projekt som en stor jävla utmaning också, även om jag har gjort det förut liksom. Både Solsidan 1 och 2 och 3 har ju varit, jag tar det på enormt stort allvar varje sak jag gör, att nu jävla får jag verkligen skärpa mig för att det ska bli bra det här. Jag tror att det kanske är det också, att jag är inte så där, jag gör inte grejer på rutin riktigt.
Vad ligger ni med nästa säsong av Solsida?
Var vi ligger i skrivprocessen.
Okay.
Men jag är inte med och skriver den här säsongen, utan det är min bror som är showrunner numera för den, och sen är det Jesper Herre och Niklas Karlsson och Josefin Bornebusch och Pontus Edgren också som skriver.
Men hur inblandad är du i det då?
Alltså... Jag läser och tycker lite grann förstås. Men jag försöker att inte blanda mig i skitmycket. Liksom. Ja.
Du sa att du 9 av 10 luncher äter liksom, i möte.
Mm.
Vad sitter du i för möten nu?
Idag åt jag lunch med Fredrik Lindström om ett projekt.
Får jag vara med? Jag behöver jobb.
Du behöver jobb, är det så?
Ja,
snart. Vad kul. Ja, men du ska ju till USA nu, va? Det blir svårt.
Ja, men 5 mars är jag hemma.
Ring när du kommer hem, ja, så får du hemskt gärna jobba.
Ja, vad kul.
Verkligen.
Jag hörde någon gång att du hade, och det här var ett par år sedan, men att du har så här 95 miljoner på ditt företagskonto.
Nej, inte i närheten. Nej. Absolut inte. Det är roligt. Det går det ryktet om både mig och Jonas Gardell och Robert Gustafsson. Jag tror att det är någon slags bild av folk som är framgångsrika och tjänar bra pengar, men att de har typ 100 miljoner. Men så säger man 95.
Ja.
För att det låter lite trovärdigare.
Ja.
Nej, jag har ju miljonbelopp på mitt företagskonto, men det är inte ens tvåsiffrigt. Så att det är väldigt långt ifrån 95 miljoner.
Mm. Hur många människor sysselsätter du?
Som jag sysselsätter?
Ja, liksom om du skulle dö idag eller imorgon, idag när du kör hem. Hur många skulle inte liksom ha ett jobb att gå till imorgon då?
Ja, jo, det skulle nog alla ha. Det som är bra nu är ju att sen 1 januari då så är det 2 nya personer på FLX. Pontus och Niklas då, som är delägare och som är med i firman. Och sen har Bonnier också gått in med lite pengar för att stödja verksamheten. Och det gör att skulle jag dö skulle firman fortsätta. Inte kanske helt som vanligt, men den skulle finnas kvar. Mm. Garanterat i länge, tror jag.
Mm.
Hade jag däremot dött i tidigare, innan nyåret, då kanske det hade 4, 5, 6 personer blivit nervösa och blivit av med ett jobb eventuellt.
Mm.
Men det är en liten ny fas i mitt liv som känns väldigt roligt, tycker jag.
Ja, men är du mer kreativ nu? Alltså, har du en friare...
Jo, men alltså, för nu är ju då Pontus vd för FLX, och det känns skitkul, tycker jag. Han är väldigt duktig också. Och jag var ju vd, eller jag var inte vd innan. Men ibland var jag vd. Men jag var liksom ensam lite där om att bestämma viktiga saker hela tiden. Och nu är liksom flera stycken som gör det. Det känns skitkul, tycker jag. Och det är också, känns så roligt att vi har det här tillsammans som vi håller på.
Mm.
Men en del av något annat, där inte jag själv bara.
Vad röstar du på?
Måste jag säga det?
Ja, det måste man.
Jag har faktiskt röstat på, tror jag, nästan alla partier. Nej, inte Ny Demokrati och Sverigedemokraterna förstås. Men jag har genom åren röstat på både Vänstern och Centern, Folkpartiet, Moderaterna.
Är det här i kronologisk gång?
Ja, det är faktiskt lite.
Ja.
Ja, det tror jag nog.
Ju rikare du har blivit desto...
Ja, det blir lätt så, eller på att säga. Nej, men jag tycker ju det, Moderaterna har ju glidit mer åt vänster också. När jag var liten så var ju Gösta Bohman partiledare och väldigt, det var ju verkligen högerparti på något sätt. Sen måste jag säga att jag är ganska ointresserad av politik egentligen liksom. Och jag tror inte att det är någon så här enorm skillnad på olika partier egentligen. Om, alltså, om vi nu tar liksom Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet. Det är ju nästan same same alltså, skulle jag säga. Nu är inte jag så insatt, men det känns nästan så. Det är vissa partier som sticker iväg ordentligt, men jag tycker att det känns som att alla partier i liksom regeringen nu och sossarna och vänstern också har ungefär samma målbild där ändå. Mm. Har jag fått uppfattning av i alla fall. Mm. Jag tror det.
Snillen spekulerar om politik.
Vi släpper det där.
Du nämnde att du har en psykolog. Går du regelbundet eller?
Ja, inte just nu faktiskt. Jag gick under många år.
Psykoanalys till och med? Eller?
Nej, psykoterapi. Mm. Den lite lättare formen då. Kanske man, jag vet inte om det är lättare i och för sig, men jag gick under en gång i veckan. Och det är ju väldigt bra.
Hade du något konkret problem eller?
Ja, det var väl skilsmässan som utlöste en rad problem i min närhet kan man säga. Mm. Och jobbigt för mig också. Sen det är ju speciellt det här med att ha styvbarn och vara styvförälder och ens fru är styvmamma och hela. Det dyker upp nya typer av problem med det som man måste försöka handskas med på ett så bra sätt som möjligt. Liksom. Sen var det också det där överhuvudtaget att vi har ju pratat om allt möjligt. Vi pratar även om de här så kallade kändisproblemen och andra saker också som är liksom jobbiga som man. Och även jobbgrejer och så här. Det finns mycket att prata om. Det är väldigt skönt att prata med en person som om sig själv, där det bara handlar om mig och man vet att personen inte har relation med sin andra, liksom, med sin familj eller jobb, utan man kan säga precis vad som helst. Och, ja, det är kanonbra.
Du, jag har några standardfrågor som jag tänkte dunka av.
Mm.
Vad tjänar du?
Det är väl ett par miljoner om året skulle jag tro, något sånt där. Jag tror nu i och för sig, nu är jag faktiskt anställd i min firma för första gången på sen 90-talet. Så jag tjänar 110 000 i månaden.
Ja. Jättebra lön.
Mm, det är bra.
Mm. Tycker du att det är häftigt att betala skatt?
Häftigt kan jag inte säga, nej.
Nej. Vill du rekommendera något?
Jag skulle vilja rekommendera att man försöker våga lite mer i livet kanske. Slänga sig ut lite mer i på områden där man kanske inte vet riktigt hur det ska gå med saker och ting. Men att man vågar lite mer. Man försöker utnyttja livet lite mer, tror jag.
Mm.
Skulle jag vilja rekommendera.
Men du, är det någon annan som du tycker att jag ska intervjua här i Värvet?
Marie-Louise Ekman. Hon är sjukt spännande. Vilket liv. Och så chef för Dramaten, det måste ju finnas. Du kan ju prata med henne i flera dygn antagligen om
förmodligen
hennes liv.
Mm. Vill du tillägga något?
Men jag har inga. Det enda jag är väldigt kall om fötterna nu, men det är alltid. Eller är du, fryser du om dina fötter?
Ja, jag fryser också. Det är därför jag har tagit upp dem.
Ja,
det är lite kallt här.
Det är lite kallt på golvet.
Blivit erbjuden någonting.
Något slags toffla.
Ja.
Ja.
Fan.
Nej, men jag tycker att det är fantastiskt kul att lyssna på Värvet faktiskt.
Mm.
Jag hoppas inte jag förstör den här sviten av intressanta. Men som sagt, man kan ju stänga av när fan man vill.
Ja.
Man behöver inte sitta och lyssna på mig om man inte har lust med det.
Men du, fan, då tackar jag så hemskt mycket för att du kom då.
Tack själv.
Oerhört svag för honom är jag på något jävla sätt. Vill ni följa Felix på Twitter så heter han FLX Herngren där. Och långfilmen med 100-åringen har premiär den 25 december i år, så där har ni lite tid på er att skaffa biobiljett.
Felix och min gemensamma kompis Hasse Ingemansson som nämndes här tidigare, han kommer att köra lite stand-up på Norra Brunn i februari, till exempel den 14. Gå och se honom, vet jag. Och sen då alltså slutligen ett stort tack till Vitamin Well som alltså gör så att värvet går att leva på för närvarande för undertecknad. Puss på er, ni är otroliga och vi hörs om en vecka, då kommer jag att vara i Los Angeles. Och blir du peppad på att göra inbrott, gör inte det. Vi har hyrt ut huset till några finlandssvenska muskelpaket, så stay off our property etc. Ja, hej, jag är så peppad. Vi hörs om en vecka då med Bodil Malmsten, tror jag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.